Välkomna till Fylstakyrkan. Idag ska vi fira gudstjänst tillsammans. Jag heter Olivia.
Och jag heter Lydia.
Och jag heter Emily. Och vi hälsar också närradiolyssnarna välkomna. Ni är också en del av den här gemenskapen. Underbart. Vi ska få lyssna till Robin idag. Vi ska få sjunga tillsammans och vi ska få höra på veckans high five idag. Så känn dig varmt välkommen hit till Fylstakyrkan. Vi börjar med att be tillsammans för den här gudstjänsten. Tack Jesus för att vi får vara här idag. Tack för att du var här redan innan vi kom. Tack för att du vet vad var och en behöver idag. Vi ber att du ska möta de behoven och de förväntningarna som vi kanske kommer hit med idag, Herre. Vi ber om mycket gemenskap och kärlek och värme och ande idag, Herre. Amen. Yes. Jag vet inte om de hörde, för jag tror att mickarna inte var på. Kan ni inte ta om det där, som ni sa? Är det okej? Okay?
Hej och välkomna till Fylstakyrkan. Idag ska vi fira gudstjänst tillsammans. Jag heter Olivia.
Jag heter Lydia.
Och sen har vi Julia här också. Och sen så kommer Klara. Vi är så stor nu. Viola vara med oss här också. Och sjunga. Såklart, du vet ju Viola. Fantastiskt. Vi börjar med att ställa oss upp. Så ska vi få sjunga en psalm tillsammans. Psalm nummer 3, helig, helig, helig. Kommer kanske upp här, jag vet inte.
Thank you.
Nu har det blivit dags för veckans sajt. Jag heter Olivia. Vad heter du?
Jag heter Margareta.
Berätta lite om din familj.
Ja, jag har Kjell-Åke. Han sitter där nere. Och så är det Emily, din mamma. Och så är det alla ni. Olivia och Lydia och Alfred och Julia och David. Och sen har jag en bror.
Var är du född någonstans?
Jag är född i Landskrona och det ligger i Skåne.
Berätta lite när du kände att Jesus var nära dig.
Ja, alltså skulle jag berätta alla gånger som jag har påminnat mig om när Jesus var nära. Förutom alla gånger jag har glömt. Då skulle vi hålla på hela dagen. Men jag har valt en sak. Och det måste jag titta på min minneslapp. Jag blev ju nervös här idag. Jag har ju bott i många länder. Både i Afrika och i länderna där kring där Jesus levde. Och jag har varit med om många konstiga saker. Och ibland hemska saker. En gång var jag jätteensam. Och det var så länge sedan så det fanns inga telefoner. Och det var inga andra nära mig där på samma ställe. Och jag var rädd och det var farligt. Men det ordnade sig. Och jag ska berätta hur det ordnade sig. Det bara liksom ändrade sig och allting blev bra igen. Och jag visste liksom inte, tänkte hur gick detta till? Men det är då tant Ali kommer in. Tant Ali, hon var mer än 700 mil borta från mig. Hemma i Landskrona. Där jag kom ifrån. Och då säger Gud till henne. Nu måste du be för Margareta. Och just Gud talade till henne och sa det. Och då bad hon för mig. Och sen efter några veckor kom det ett brev ifrån henne. Så skriver hon så här. Margareta, vad hände den där dagen? Vad var det du var med om? Och det minnet har jag alltid haft med mig. Två saker. Gud kan tala till våra hjärtan direkt. Och Gud hör bön. Och vi ska aldrig sluta att be för andra. Och vänta in också och höra vad Gud vill ha sagt. Det är ett minne jag aldrig glömmer, tror jag.
Nu kommer min sista fråga som jag hittar på själv. Hur många länder har du varit i?
En snabbis då. Sudan, måste jag blunda. Sudan, Etiopien, Egypten, Tunisien, Marocko, Israel, Jordanien, Libanon, Syrien, Irak, Kuwait, Dubai, Sharjah, Indien och kanske några till.
Tack för att jag fick intervjua dig. High five!
Vi ska få fortsätta och lovsjunga tillsammans. Så du kan stå eller sitta och gör som du vill. Texten kommer upp här på skärmen. Vi börjar med en sång från barnmötena på Torp. Ja, för er som var där. Känner ni igen den kanske? Det finns bara en.
Jag vill tacka dig Jesus för att du är den du är, för att jag får vara den jag är. Tänk att du som är så stor ändå i mitt hjärta bor, att jag får vara ditt barn. Det finns bara bara en
För Robin som strax ska dela Guds ord med oss. Där är han. Ja. Man kan ju ta sin hand om man vill när man ber för någon och liksom bara rikta den mot den personen man ber för. Så det kan vi göra tillsammans. Tack Jesus för att vi får ha Robin här. Tack för Robins familj också. För Natalie och för Grace och för Anneli som är här. Vi ber om välsignelse över hela familjen och nu ber vi om välsignelse särskilt för Robin som ska dela ditt ord, Herre. Amen.
Så ja. Borta bra men hemma bäst, brukar man inte säga så. Så känns det verkligen. Semester är skönt, jätteskönt, ofta väldigt välbehövligt. Men det är skönt att komma hem, det är skönt att stå här igen. Min hustru fick frågan, för vi åkte upp till Umeå. Så vad tyckte du om Umeå? Då sa hon, ja, jag gillar Umeå, men jag älskar Kumla. Så det gör jag med. Jag gillar Umeå, men jag älskar Kumla. Det är jätteskönt att vara här igen och komma igång med rutiner. Jag har ju varit på läger med våra ungdomar på Hjälmargården. Vi hade ett fantastiskt, fantastiskt fint läger. Och vi åkte tillsammans med ungdomar och ledare från Betania och Bitorp. Och vi hade också några ungdomar från Pingstkyrkan. Och vi hade åtminstone en kille i vår stora grupp som gav sitt liv till Gud och tillkännagav Jesus Kristus som sin Herre och frälsare. Halleluja! Prisa Jesus! Vi var den största gruppen där. Vi utgjorde nästan 10% av det här lägret. Och det var fantastiskt att få se våra ungdomar undra om Jesus, växa Jesus, fråga om Jesus och såklart ge sitt liv till Jesus. Höjdpunkten för många av ungdomarna är den årliga fotbollsturneringen som hålls på Chililägret. Där det vinnande laget då får en chans att möta ledarlaget. Och jag kan avslöja att ledarna gick segrande ur den striden i år igen. Och ni som har lyssnat till mig förut, ni vet att jag gillar att göra sportreferenser i mina predikningar. Ofta då fotbollsreferenser. Och så även idag. Så det var ju väldigt, en väldigt fin och skarvfri övergång tycker jag. Men om man går till YouTube så kan man söka på en... På vilken atlet som helst kan man söka upp highlights, liksom höjdpunkter från den idrottsmannens karriär. Man kan få se en kort video med snygga mål och passningar och dribblingar och glidtacklingar eller vad det nu må vara. Massa godbitar från atletens karriär. Men en sån höjdpunktsvideo eller highlight reel kan få nästan vem som helst att se ut att vara en atlet i världsklass. Med en sådan video kan man nästan till och med se att Harry Maguire platsar i Manchester United. Sorry alla United-fans. Men så är det också med kung David. Han var en mäktig kung. Han var utvald och smord av Gud. Han var en man efter Guds eget hjärta. Men han gjorde också avskyvärda saker. Och jag tycker att krönikeboken, det är lite av kung Davids highlight reel eller hans höjdpunkt video där alla fina och bra saker om honom står. Vilket betyder att vi kommer inte hitta historien om Batseba, förlåt. För det är inte en av Davids höjdpunkter. Det är något som är bortklippt från Davids höjdpunktsvideo. Så vi kommer att läsa lite från Andra Samuelsboken, kapitel 11 och 12 idag. Om jag skulle kunna få lite bild där. Och nästa, tack. Så ja. Så det här är förmiddagens tre punkter. Gud gav Batseba upprättelse genom att ge henne ett regnbågsbarn. Och vad ett regnbågsbarn är kommer jag strax förklara. Och Gud inkluderade Batseba i Jesus släktträd. Och Gud kommer att ge oss upprättelse och inkludera oss i Jesu släktträd. Så, vem var Batseba? Hon var dotter till Eliam och hustru till hetiten Uria enligt Andra Samuelsboken 11 och 3. Vi tror också att Batseba var barnbarn till Ahitofel som var en av Davids rådgivare. Och anledningen till att jag säger tror är för att det är inte 100% fastställt att så faktiskt var fallet. Men alla ledande teologer och bibelforskare tycks vara överens på den punkten. Vi tror också att Batseba var av adlig börd, eller så hade hon i alla fall en högre position än medel i samhället. Hon var väl övre medelklass kan man kanske säga. Men vi går direkt till den första punkten. Gud gav Batseba upprättelse, och så sa jag då, genom att ge henne ett regnbågsbarn. Så vad är då ett regnbågsbarn? Termen regnbågsbarn har sitt ursprung i Christy Brooks bok som heter, det är ett väldigt långt namn, Our Heartbreaking Choices, 46 Women Share Their Stories of Interrupting a Much Wanted Pregnancy. Lite slarvigt översatt, våra hjärtskärande val. 46 kvinnor delar sina berättelser om att avbryta en efterlängtad graviditet. Boken handlar om, som man kan ana från namnet, abort. Men termen regnbågsbarn, det är ett barn som kommer efter en misslyckad eller avbruten graviditet. Och vad det misslyckandet eller avbrytandet beror på spelar mindre roll, vare sig det var en abort, ett missfall, en dödfödsel, eller sjukdom eller plötslig spädbarnsdöd. Så får man ett barn i ganska strax efter en avbruten graviditet så kallas det barnet för ett regnbågsbarn. Vi läser från Andra Samuelsboken, kapitel 11 och 1 till och med 5. Nästa år, vid tiden då kungar drar ut i fält, sände David iväg Joab och med honom sina tjänare och hela Israel. De förgjorde ammoniterna och belägrade Rabba, men David stannade kvar i Jerusalem. Så redan här i första versen kan vi se att det är någonting som inte står rätt till. Det står att i tiden då kungar drar ut i fält, och i nästa mening står det, men David stannade kvar i Jerusalem. Och vi vet att det är lättare för en sysslolös man att göra någonting som han inte borde än en man som har något att sysselsätta sig med. Och så var även fallet här. Vi fortsätter i vers 2. Då hände det en kväll när David hade stigit upp från sin bädd och gick omkring på taket till det kungliga palatset, att han från taket fick se en kvinna som badade. Kvinnan var mycket vacker. David sände bud och hörde sig för om kvinnan. Det är Batseba, dotter till Eliam och hustru till hetiten Uria, sade man. David sände då några män för att hämta henne. Hon kom till honom och han låg med henne när hon hade renat sig från sin orenhet. Sedan återvände hon hem. Men kvinnan hade blivit havande och hon skickade bud till David och lät säga, jag är havande. Under veckan så satt jag hemma vid min dator, vid köksbordet. Och jag måste ha haft en frågande min eller en bekymmersam min. För min hustru frågade mig, vad tänker du på? Och då sa jag, jag försöker sätta mig in i Batsebas situation här. Jag försöker föreställa mig vad hon kände när Davids män kom till henne. Och så sa hon då, men fråga mig vad jag tror. Och innan jag avslöjar vad hon tror så måste jag bara säga att en kung i Israel eller Juda på den tiden hade nästan total makt. Om Säpo skulle komma och knacka på min dörr idag så vet ju jag att jag i alla fall kommer förmodligen åtminstone få en rättegång. Förhoppningsvis en rättvis rättegång. Jag skulle få mitt fall prövat, men så var inte fallet här. Om kungen ville att du skulle dö så kommer du att dö. Även om det bara var ett rykte eller en lögn som hade spridits om dig så avgjorde kungen det. Så att hon har ju inte mycket att sätta emot när kungens män kommer. Så jag tänker så här. Hon sitter hemma. Kungens män kommer. Varför kommer de hit? Vad gör de här? Har det hänt något med Ahitofel? Eller har det hänt något med Uria? Är han skadad? Eller är han kanske död? Han är ju ute på fältet och slåss. Men vi får inte riktigt reda på vad som sägs mellan kungens män och Batseba. Men Nathalie, min hustru då, hon sa att hon med största sannolikhet kände sig väldigt sårbar. Hennes man Uria, som är soldat i Davids armé, också en av Davids hjältar, han är inte där. Han kan inte försvara henne. Hon har heller ingen som vet om att kungens män är där. Så skulle hon försvinna så finns det ingen som vet någonting. Hon skulle bara gått upp i rök. Sen står det i vers 4 att hon kom till honom och han låg med henne. Det finns olika teorier om vad som hände, hur det här har gått till. En är att David våldtog Batseba, men det kan vi stryka direkt. Den teorin är inte trolig. Det finns andra faktiska våldtäkter beskrivna i Gamla testamentet, i Första Mosebok och även i boken vi just läste från Andra Samuelsboken. Och de använder en helt annan terminologi, så stryk den. Det finns inget i den heliga skrift som stödjer den teorin, även om den är väldigt populär, i alla fall ute på internet. En annan teori är att Batseba skulle ha försökt att förföra David. Att hon valde att bada naken inför honom och på så sätt förföra honom. Men som vi läste i början så skulle David vanligtvis ha varit ute på fältet. Han skulle vara i strid, han skulle vara med sin armé och slagit. Och sen tog han en promenad på taket mitt i natten efter han vaknade upp av någon anledning. Så att Batseba kunde inte ha vetat att David skulle gå på taket vid den tidpunkten eller att han överhuvudtaget var hemma. Vi kan också läsa att Batseba renar sig från sin orenhet i enlighet med vad Mose lag från tredje Mosebok säger att kvinnor ska göra efter att de har menstruerat. Så Batseba förförde inte David. Hon gjorde bara vad hon som en god israelit borde ha gjort. Teori nummer 3 säger att deras sex var ömsesidigt och att Batseba gladeligen låg med David. Det betyder att deras möte var, om än syndfullt, en tillfällig sexuell förbindelse mellan två samtyckande vuxna. Och det tycker jag är något vi ser allt för mycket av i dagens samhälle. Och den fjärde och sista teorin är att David använde sig av sin makt och sin ställning som kung och på så sätt få Batseba i säng. Hon sa varken ja eller nej. Hon kanske inte var villig att gå i säng med David, men hon vågade heller inte säga nej. Det är möjligt att Batseba kände sig tvingad, kanske till och med rädd, och underkastade sig det här istället för att aktivt söka det. Personligen så anser jag att teori 3 och 4 är mest trolig. Men hur den var, så var Batseba ensam. Och hon var sårbar. Hon var i ett oerhört underläge. Batseba, hon blev gravid efter det här. Hon sa det till kung David. Då kallade David hem Uria, hennes man, från fältet. Och David hade hoppats på att Uria skulle gå till sängs med sin hustru när han var hemma på permis. Och således skulle Davids synd, hans äktenskapsbrott kunna döljas. Men Uria, han kan inte ens tänka tanken att gå till säng med sin hustru medan hans kamrater är ute i strid. Så vad gör David? Han ger order om att Uria och hans soldater ska gå till attack på ett olämpligt sätt, på ett olämpligt ställe, och således lyckas fienden döda Uria. Så David, han begår inte bara äktenskapsbrott för att dölja eller äktenskapsbrott, utan han begår också anstiftan till mord för att dölja sitt äktenskapsbrott. Och det är att likställa med mord. Han mördar Uria. Och profeten Natan, eller ja, så Batseba, hon förlorar sin man. Uria är död. Men inte bara det, utan hon förlorar också sitt barn. Profeten Natan, han förklarar för kung David att han har begått äktenskapsbrott och att han har begått mord. Han säger i vers 9 i det 12:e kapitlet: varför har du då föraktat Herrens ord och gjort det som är ont i hans ögon? Du har dödat hettiten Uria med svärd och tagit hans hustru till hustru åt dig. Du har dödat honom med ammoniternas svärd. Natan, han kommer sedan med en slags en dömande profetia över David och hans hus. Och allt som Natan säger, det slår sedan in. Till och med det Natan säger i vers 14. Men eftersom du genom din handling har fått Herrens fiender att förakta honom, måste sonen som har fötts åt dig dö. Vi hoppar ner till vers 18. På 7:e dagen dog barnet. Davids tjänare var rädda för att berätta för honom att barnet hade dött. De tänkte, när vi talade till honom medan barnet levde, ville han inte lyssna till oss. Hur kan vi då säga till honom att barnet har dött? Han kan göra något förfärligt. Men när David och hans tjänare viskade med varandra, men när David såg att hans tjänare viskade med varandra, förstod han att barnet hade dött. David frågade då sina tjänare, har barnet dött? De svarade ja. Så Batsebas man har dött. Batsebas förstfödde son har dött. Vi vet inte om Batseba känner till anledningen till varför hennes man dog. Eller till varför pojken blev sjuk och dog. Allt vi vet är att hon måste ha känt sig ledsen bortom förtröstan. Hon måste ha känt sig övergiven. Hon måste ha känt sig alldeles förtvivlad och vilsen och ensam. Hur kan jag veta hur hon kände sig? Ja, det kan jag inte, men jag kan berätta en historia. Några av er har hört den här historien. När min yngsta dotter Grace var 20 dagar gammal satt jag vid min dator. Och Nathalie, hennes mamma, och min svärmor, Nathalies mamma, badade Grace. Och sen har jag ett skrik ifrån sovrummet. Och jag tänker inte mer över det. Det var kanske de tappade någonting på golvet eller så. Men sen skriker Nathalie, Robin, kom fort. Och sen springer Nathalies mamma ut. Hon skriker bara, flickan. I panik. Så jag springer in i sovrummet och jag ser att hon kan inte andas. Grace kan inte andas. Hon har snor och saliv och så för näsa och mun. Så jag sätter min mun över hennes näsa och mun och jag suger ut allt det där slemmet och spottar ut det. Men jag får ingen respons. Och hon är så pass liten. Hon kan inte kämpa. Hon har ingen kraft. Och när jag håller hem henne i mina armar så ser jag bara hur hon helt plötsligt blir helt livlös. Och jag ber. Jag säger, Gud, låt henne inte dö. Låt henne inte dö. Vad som helst får hända. Men låt henne inte dö. Alltså, ta mig istället, jag vad som helst, men låt inte lilla flickebarnet dö. Och när jag ber så kommer Nathalies kusin inspringande och säger, gör konstgjord andning på henne. Så jag försöker det. Jag blåser bara lite grann och hennes små lungor fylls upp direkt. Och då börjar jag tänka lite klarare. Jag kan inte pressa hennes bröst så hårt. Jag vet inte hur, jag kanske skadar henne ännu mer. Jag vet inte vad jag ska göra. Hon är så liten. Men jag blåser lite luft i henne och masserar hennes bröst. Och till slut så andas hon igen. Och vi åker in till akuten, men de säger, ni kan åka. Det var mitt under pandemi, som säger, åka hem, det är bättre än ni hemma. Livsfaran är över, hon andas, hon är bra, hon lever. Liksom. Men den händelsen gör att jag tror mig kunna i alla fall ha en aning om vad Batseba kände när hennes son dog. Och om vi läser vers 24 så kan vi läsa om Batsebas upprättelse. David tröstade sin hustru Batseba och gick in till henne och låg med henne. Hon födde en son och gav honom namnet Salomo. Så Batseba förlorade ett barn, men hon fick upprättelse genom ett andra barn, sitt regnbågsbarn. Och jag säger inte att man kan ersätta ett barn med ett annat, det kan man absolut inte. Men det här var en upprättelse för Batseba. Så Gud gav Batseba upprättelse genom att ge henne ett regnbågsbarn. Och nummer två, Gud inkluderade Batseba i Jesus släktträd. Vi läser vers 24 igen och så fortsätter vi också med vers 25. David tröstade sin hustru Batseba och gick in till henne och låg med henne. Hon födde en son och han gav honom namnet Salomo. Herren älskade honom och sände ett budskap med profeten Natan. Och han kallade honom Jedidja för Herrens skull. Jedidja, det betyder Herrens älskade. Så Salomo, Herrens älskade, är den som för stamfaderns Judas släktled vidare hela vägen till Kristus. Kung Salomo, Batsebas käre son. Det är som bekant fem kvinnor i Jesu släktträd från Matteus 1. Batseba är en av dem. Och han gav henne upprättelse. Han inkluderade henne i Jesu släktträd. Och Gud, han kommer att ge oss upprättelse. Och han kommer att inkludera oss i Jesu släktträd. Hur kommer vi kunna få upprättelse? För vi vet vad det står i Romarbrevet, att syndens lön är död. Vi är alla syndare. Hur kan vi få upprättelse? Hur kommer vi bli kunna friköpta? Hur kan vi bli inkluderade i Jesus släktträd? Vi behöver bara läsa ett stycke från Efesierbrevet för att svara på alla de här frågorna. Jag läser från Efesierbrevets första kapitel och jag börjar i den tredje versen. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut. Till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanföra allt i himmel och på jorden i Kristus. Såg ni vad det stod i vers 7? Vi är friköpta i honom, i Jesus. Genom hans blod har vi fått förlåtelse för våra synder. Tack vare hans rika nåd. Vi har fått upprättelse och blivit friköpta i hans blod. Och la ni märke till vad det stod i vers 5. I kärlek har vi barnaskap hos fadern genom Jesus Kristus. Vi är hans barn och han är vår fader. Vi är utan tvekan inkluderade i Jesus släktträd. Bara vi tror. Bara vi tror. Jag fick en fråga en gång från en sökande person som hade mycket, mycket starka tvivel inför Kristus och hans uppoffring på korset. Den här personen frågade, hur kan en mans lidande rädda miljontals och åter miljontals människor? Det är ju löjligt. Jag sa, tack för frågan. Du undrar alltså varför en man som ensam dör på ett träd och lider under några timmar kan rädda miljontals människor från evigt lidande och till att spendera evigheten i paradiset. Därför att den här mannen vi pratar om, han är värd mer än alla andra tillsammans. Du kan ta alla berg och hav, alla planeter och alla stjärnor, allt som någonsin har skapats och lägga det i en vågskål. Och så kan du ta Jesus Kristus och lägga det i den andra sidan. Och Jesus väger mer än allt det andra tillsammans. Jesus väger så mycket tyngre än allt det som är skapat. Bröder och systrar, det är honom vi försöker leva som. Öppna upp era biblar, läs och be, fasta och sjung. Gå till era bibelstudier och hemgrupper och studera ordet. Inte för att försöka bli smartare än någon annan, utan för att skåda hans härlighet. För att växa i relation till honom så pass mycket att vi ser på vår näste så som han ser på oss. Låt oss be. Käre Fader i himmelen, du är allt gott. Du är kärlek. Vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för Batsebas berättelse som är hemsk och så fin på samma gång. Tack för upprättelse genom Jesu blod och tack för att du i kärlek har förutbestämt oss till barnaskap. Låt oss gå hem och studera ordet. Låt oss be och fasta och låt oss se på andra på samma sätt som du ser på oss. Inte för vem det är eller vad det är gjort, utan för vem du är och vad du gjort. Vi ber i Jesu underbara namn. Amen.
Ja, vi ska få lov sjunga tillsammans. Och nu är jag lite andfådd för att vi har haft sångstund där nere alla barn. Och då blir man svettig, vill jag lova. Så om ni tycker det är varmt här uppe kan ni med sjunga med barnen där nere. Underbart med alla barn. Och er vuxna såklart också. Vi börjar med en låt som heter Med dig. Det är kanske inte säkert du har hört den. Men sjung med jättegärna om du kan. Texten kommer upp.
När jag undrar, när jag tvekar, stannar jag till, påminner mig vart jag mig i världen vänder, är jag i din famn. Utan dig var jag helt tom, jag sökte efter något som om jag visste att det fanns något större än mig själv. Med dig är jag funnen, med dig har jag allt. Med dig ser jag livet i en ljusare nya. Hos dig är jag älskad, hos dig finns det svar. Hos dig
fann jag sanningen mitt hjärta ville ha. Med dig, mitt hjärta hittar hem, mitt hjärta hittar hem. Och de dagar jag fylls av oro, hjälper du mig, påminner mig om alla gånger du varit med mig, trofast genom allt. Utan dig var jag helt tom. Jag sökte efter något, som om jag visste att det fanns något större än mig själv. Med dig är jag funnen, med dig har jag allt. Med dig ser jag livet i en ljusare nyans. Med dig är jag älskad, hos dig finns det svar. Hos dig fann jag sanningen mitt hjärta ville ha. Med dig, mitt hjärta hittar hem, mitt hjärta hittar hem. Med dig, mitt hjärta hittar hem, mitt hjärta hittar hem.
Böneplatsen är öppen, så om du vill tända ljus, kommer fram och be en bön, är du varmt välkommen att göra det. Och vill du att någon ska be för dig eller tillsammans med dig, så kan du komma fram hit där Robin sitter, så vill han jättegärna be med dig också. Så tillbyr vi på det sättet som passar dig.
Väntar här och vill att du ska tala. Jag längtar efter värmen i din röst. Ett ord förändrar allt, så lär mig lyssna. Till dig så ge mig frid och mod och tröst. Jag väljer Gud att öppna upp mitt hjärta och inte vända blicken bort från dig. För när jag jämför mig med alla andra, försvinner perspektiven framför mig. I din närvaro vill jag vara. Allt som stressar mig, jag stänger av. I din närvaro ser jag klart. I din frid jag dröjer kvar. Min framtid den finns dold i dina händer, så jag får vila tryggt här nära dig. I ditt pussel passar alla bitar. Det kan jag inte se när jag går själv.
I din närvaro.
I din närvaro vill jag vara. Han som stressar mig, jag stänger av. I din närvaro ser jag klart. I din frid jag dröjer kvar. När alla världens krav blir för stora, Så hjälp mig stanna upp och se på dig. Då måste oro stilla sig och tiga inför dig. Inför dig. Inför dig. Inför dig. I din närvaro vill jag vara. Allt som stressar mig jag stänger av. I din närvaro klart. I din frid jag dröjer kvar. I din närvaro vill jag vara. Allt som stressar mig jag stänger av. I din närvaro ser jag klart. I din frid jag dröjer kvar. Trösta på Herren, var stilla och lyssna till honom. Han är vår Gud. Var stilla. Var stilla. För trösta på Herren, var stilla och lyssna till honom. Han är vår Gud. Kom och var stilla. Var stilla. För trösta på Herren. Var stilla. Och lyssna till honom. Han är vår Gud. Var stilla. Var stilla. För trösta på Herren. Var stilla. Och lyssna på honom. Han är vår Gud. Han är vår Gud. Han är vår Gud. Han är vår Gud. Var stilla. För trösta på Herren, var stilla och lyssna på honom. Han är vår Gud. Var stilla. För trösta på Herren, var stilla och lyssna till honom. Han är vår Gud. Du är vår Gud. Du finns ingen som
Tack, och nu är det slut för idag. Snart blir det fika.
Precis, snart blir det fika. Vi ska avsluta med en psalm tillsammans. Och, sen kommer kollekten tas upp i utgången idag när ni går ut. Men först får ni ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nu får vi stå upp tillsammans. Fortsätta lovsjunga i psalm 89. Se, jag vill bära ditt budskap, Herre. Psalm 89.